Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Swedea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv.
God morgon, välkomna till Börsmorgon onsdag där vi snart kommer att öppna dagens handel. Inför det så noterar vi att USA slutade på plus till slut igår med Nasdaq i topp. Asien steg också under morgonen, Tokyo steg 1%. Terminen för Stockholmsbörsen pekar på en öppning mer försiktigt på uppsidan om en knapp kvart. I dagens program ska vi bland annat prata om Dustin eftersom att deras rapport för räkenskapsårets första kvartal visade en bättre organisk försäljningstillväxt än väntat, men resultatet blev klart sämre. Avgående vd Thomas Ekman är med oss snart över länk. Vd-rokader också, Sints mångåriga vd Tom Bjulman avgår och han har redan fått en ersättare eller efterträdare. Även CTEX vd blev ju känt igår som får lämna sin post. Och så försöker vi liksom de flesta dagar att försöka förutspå hur det nya börsåret kan te sig. Med mig för att göra det i studion, Robert Åstrand från Swedbank. Välkommen hit.
Tack.
Och sen har vi också Ulf Pettersson, vår trogna analytiker, med oss över länk. Och jag börjar, Ulf, jag kan börja hos dig. Upp igen igår på Wall Street, tredje dagen i rad. Fjolårets bottenaktier som vinnare. Nasdaq med största uppgången. Vad händer?
Ja, och ändå så är det så att USA inte har gått särskilt bra i år. S&P är faktiskt bara upp 2% och Stockholm är upp 6-7%. Och går man tillbaka några månader så har Stockholm gått 10% bättre än USA. Så att det gick upp i USA är så att säga kanske inte så märkligt eftersom det har lagat efter i övriga världen lite grann. Men det är ju det, jag tror att det som man förklarade uppgången med igår var väl att Powell var i Stockholm och så att säga inte tog in med någon storslägga när han pratade på Ingves seminarium utan att han höll sig så att säga lugn här. Men det viktiga blir ju morgondagens inflationssiffra, det är ju det som kommer så att säga avgöra börsen för veckan här.
Nu springer du förväg här, Ulf. Men Robert, vad säger du? Tror du på det här rallyt som har varit?
Ja, men jag tror att det är selektivt rally. Det är tydligt som Ulf är inne på att vi har ju olika delar av marknaden som drar betydligt starkare. Då. Europa, EM till exempel, tillväxtmarknaden ser ju betydligt starkare ut här inledningsvis på året. Då. USA har lite fler minusdagar. H&M, jag kollade igår, var väl näst bästa aktien i OMXS30 i år, så att det är tydligt att man plockar på sig, i alla fall i Europa då, en tydlig trend att man plockar på sig fjolårets förlorare.
Vi ska återkomma till det lite senare i programmet, men på nyhetsfronten alltså noterar vi de här vd-byterna också. Fjolårets förlorare, Sint, ersätter Tom Bjulman som varit med bolaget i 5 år med Jill Palmer som kommer från Cision. Enligt pressmeddelandet så lämnar Bjulman sin post självmant, han blir ersatt från 1 april i år. Vi har sökt Sint, de kommer att medverka senare under förmiddagen, men de hade lite svårt att hinna just i börs morgons sändningstid. Avgående vd Tom Bjulman är den som vi kommer att prata med då. Vad tänker du om det här, Robert? Är det odramatiskt eller är det dramatiskt? En vd som ändå varit med i 5 år, det är väl ganska snitt för börsen?
Ja, det är möjligtvis det. Det är kanske mer dramatiskt där vi har en vd som är i ett med bolaget, som förknippas med bolaget på ett helt annat sätt, då, en profil-vd. Då kanske det blir mer dramatik, då kan man bli mer orolig. Okej, vem kommer då leda det här skeppet vidare? Så att, svårt att säga här, då, vi följer inte Sint, men generellt tror jag att det är större dramatik om det är en profil-vd, så att säga.
Och det är ju, Sint var ju väldigt pressat i fjol, även sen noteringen. Fortfarande ganska ungt börsbolag ska nämnas, det är knappt 2 år gammalt. Kan det ändå vara bra med ny ledning?
Ja, men precis. Det kan ju vara om det är operativa problem, man är missnöjd med hur det sköt sig, så kan det ju vara en positiv trigger också att det kommer en ny vd på plats. Det ska man ju inte heller glömma.
Nej, just CTEX nyhet om det under gårdagen blev ju inte en positiv nyhet. Den var ju ner 5%. Men där var ju också Jon Lind som nu avgår vd eller ersatta vdn heter, han har varit 10 år på posten. Ja. Det är kanske lite mer dramatiskt än i Sint.
Då undrar man också, okej, kommer det bli jättestora förändringar? Hur kommer det här se ut? Kommer det vända snabbt? Eller vad kan han göra, en ny vd då? Eller hon då, så att säga.
Just det. Och så tycker jag också att ett ungt börsbolag ska nämnas. Noterades för ett drygt år sedan. Kursen är ner 70% sedan dess. Vi får se när börsen öppnar hur de tar emot det här vd-bytet i Sint i alla fall. Men vi tittar istället på Dustins rapport för alltså sitt första kvartal. Den organiska försäljningstillväxten blev bättre än väntat, 8,5%. Omsättningen något bättre än väntat, 6,6 miljarder. Justerat EBITDA-resultat under förväntan på 200 miljoner. Justerade EBITDA-marginalen 3% i linje med förväntan, lite bättre. Förhandstipsen var just att försäljningen skulle ha ökat men att resultatet ska ha minskat jämfört då med motsvarande period föregående år. Thomas Ekman som är mångårig och avgående vd ansluter till oss över telefon. God morgon Thomas, hur summerar du det gångna kvartalet, det första i det nya räkenskapsåret?
God morgon. Jo, men jag tror att man får nog kalla en spade för en spade här. Jag tror inte, det här är vi inte riktigt nöjda med. Det får man säga. Det finns naturligtvis massa omvärldsfaktorer som skapat obalans i produktion och logistik och krig och allt vad det är. Och inflation och räntor. Men oavsett det så är jag inte nöjd. Jag tror att vi har en fin plan framåt och vi ser fram emot att jobba vidare framåt.
Kan du utveckla? Förlåt, fortsätt du.
Jo, generellt så är ju liksom tillväxten är bra på framförallt publik sektor. Alltså offentlig sektor och storbolag. Den är bra. Vi har en sämre tillväxt än också något sämre än vi kanske hade förväntat oss på SMB. Där liksom den här obalansen har funnits, där det inte har funnits tillgång på produkter har ganska snabbt kommit tillbaka. Så att nu finns det en bra tillgång på produkter, vilket har gjort att det har blivit från andra spelare också mycket kampanjer. Det finns en prispress. Så det har blivit en ganska snabb förändring i marknaden, vilket skapar en obalans. Och där ser vi att det kanske påverkar oss framförallt de minsta bolagen och även på konsumentsidan. Där de här prisjägarna fortsätter leta bra pris. Men de medelstora bolagen har också varit ganska avvaktande under den här perioden.
Just, jag ska nämna då att just SMB står då för små och medelstora bolag, ett stort segment för er. Som du har nämnt tidigare också under föregående räkenskapsår har haft det utmanande. Om jag bara tittar på siffrorna lite så har jag inte svårt att få ihop det, men resultatet var alltså det justerade EBITDA, det var sämre än väntat. Men något bättre marginal än väntat ska sägas. Det är fortfarande en minskning jämfört med motsvarande kvartal föregående räkenskapsår. Är det här kostnadsbesparingsprogrammet som talar lite här?
Lite talar det. Vi börjar ju se att synergierna som vi har från de förvärv vi har gjort när vi får ihop oss och integrerar oss, så klart att då ser vi att vi kan bli effektivare, vi kan kapa kostnader, vi kan också minska en del på personer på olika områden så att vi får ihop oss till en organisation. Och det är klart att det börjar slå igenom. Jag tror vi kommer att se ännu mer effekt av det framåt under vårt andra halvår här, alltså från maj och framåt, där vi kan se fler av synergierna som kommer i kapp. Och det är klart att rent generellt så är ju, om man tittar på hur marknaden ser ut just nu, så som vi pratade om för ett kvartal sedan, så en sån här, om man tittar på mönstret till det här så tittar tillbaka, så har det här varit ungefär samma trender som tidigare, där i såna här ekonomiska kriser så reagerar de små och medelstora företagen först och är snabbast på reaktion och blir avvaktande, så följer de stora företagen som är långsammare, medan den offentliga sektorn fortsätter handla så länge egentligen skattebasen är densamma. Och det finns ett stort investeringsbehov på IT, givet att säkerheten har en högre fokus och mobilitet är viktigare för att vi jobbar på ett annat sätt idag. Och de här kriserna har historiskt sett pågått ungefär 3 kvartal. Jag skulle säga att nu är vi i någon form av lågpunkt mitt i. Eller som september, oktober, november i alla fall. Det var en lågpunkt i det här. Så att vi är ju mitt i den här, så att säga, tittar vi historiskt på lågkonjunkturer. Så att det är nog ett kvartal till som det kan vara stökigt. Och sen ska man titta tillbaka, så kan man säga att då börjar folk komma tillbaka framåt våren. Till en mer normal tillväxt.
Jag tycker det är intressant att du pratar om just lite olika trender och mönster i olika kundsegment och de här utmaningarna då som du har pekat på med just segmentet SMB, små och medelstora bolag. Samtidigt som du säger med IT, alltså det går ju inte att välja bort till stor del idag, och mycket av det är ju liksom service eller att man behöver reparera eller uppdatera. Stöttar inte det liksom affären tillräckligt mycket för er just nu?
Jo, det gör det absolut. Det gör det. Så att marknadstrenderna är ju såklart till vår fördel. För att det har ju aldrig varit, apropå tidigare kriser, så har vi aldrig varit i den digitaliseringsvågen, eller vikt av digitalisering som vi är nu. Och det är klart att investeringsbehoven för IT eller ny utrustning är ju oerhört stora. Och det gör ju också att jag tror att, och det kan man ju titta tillbaka på. Jag menar, för ett år sedan hade vi all time high. Allting var världsklass och framåt och allt var positivt. Och nu 52 veckor senare så känns det som att man är på någon lågpunkt. Så det är vi slås ju ganska snabba cykler just nu. Och det tror jag beror på den här digitaliseringen som sker. Att det är snabba cykler och det finns ett stort investeringsbehov av IT. Så det är klart att när vi fortfarande har en organisk tillväxt på 8,5% så är det historiskt sett en stark tillväxt totalt för gruppen. Och vi har ju ett mål att ligga på 8, men ibland har vi legat lägre också. Så att det finns en stark tillväxtmarknad. Det är bara det att nu är det många saker som står åt fel håll med kostnadsinflation och svenska kronan som är svag och inflation och räntor och energi och allt det. Så att det rör sig fort. Så jag tror bara man måste vara på ännu mer på tå och vakna ännu mer pigg på månaderna för att också svara upp mot kundernas behov. Men det finns ett stort investeringsbehov i IT.
Ja, det där med att det slår fort har vi också noterat här under året. Tiden springer iväg, så jag vill säga tack Thomas Ekman, alltså avgående vd för Dustin, för att du var med oss i Börsmorgon. Ja, det säger vd. Vad säger du Robert? Ganska lite sådär uppfriskande ärlig vd situationen.
Ja, men absolut. Han, kanske för att han ska avgå också.
Kanske, men lite mer frispråkig.
Men det är väl samma trend som vi har sett de senaste kvartalerna. Det är ju lite sämre med marginalmix också för dem. Dels som man säger, det är mer mot kommuner och stora företag, sämre marginaler där mot de mindre bolagen, mer hårdvara också då, sämre marginaler. Som sagt, så lider ju då Dustin av det. Vi ser många svenska inhemska då, marknadsaktörer då, att svag krona då är jobbigt. Sen är det ju då, finns ju, verkar det finnas volymer att få tag på, omsättningen håller i. Men som sagt, då finns ju anledning att man kan kriga om de volymerna då, och så sänka priserna då, så det blir en priskonkurrens. Man kan ju jämföra det till exempel med Elux då, där det kanske inte finns volymer att kriga, där man då inte sänker priserna. Det är ett bullish case för Elux på det sättet.
Jag tänkte säga att du gillar Electrolux.
Ja, men det är tydligt då. Finns det volymer att kriga om och är det sämre tider, ja, då kommer man kriga med pris.
Just det. Ulf, vad säger du om intervjun här som du lyssnade in på, och vad tar du med dig därifrån?
Jag tar med mig att Thomas är besviken, och det har anledning att vara också. Vinsten är ju ner en tredjedel ungefär, och tittar man längre ner i resultaträkningen så är det mer än en halverad vinst. Och det är klart, omsättningen är bra, men den är väl uppdrivet av inflation, att man har lyckats höja priserna, men så har man då den här kostnadspressen som gör att marginalen, både bruttomarginal och rörelsemarginal, går ner. Den är ju nere på 3% med rörelsemarginalen, och man har ju ett mål på 5-6% i justerad rörelsemarginal. Så och det är inte första kvartalet vi ser det, och det har vi ju sett i aktiekursen också, att den har ju halverat senaste året här. Jag tror inte, den kommer tappa en hel del på det här, för jag tycker det är en svag rapport. Fortfarande P14-15, plus att kassaflödet var rejält svagt också, så nu börjar ju faktiskt skuldsättningen bli lite av ett problem. Så jag tror att det kan tillhöra dagens förlorare faktiskt, Dustin.
Det säger lite emot en tanke jag hade av de två analytiker, alltså inte många, som täcker bolaget. De har en behållrekommendation, men snittkursen är 30% över dagens nivå. Jag tänkte då, okej, lite väl nedpressad kanske. Du verkar inte hålla med.
Nej, tittar man på skuldsättningen nu, så har de en skuld på 4,7 gånger EBITDA. Det låg på 3,0 tidigare. Det börjar faktiskt bli en nivå där man, så att säga, ganska ansträngt. Nu har de då ställt in utdelningen för året här, och det förstår man ju. Nej, det är klart att den blir ju... Men tittar man 3,30 på aktier på rullande 12 och värderas till drygt 40, så det är P13-14. Det är inte det här liksom P6-7-8 som man kan liksom deepköpa på. Så jag tror att den kommer tappa lite trots den svaga utvecklingen i senaste året.
Jag vill nämna några korta nyheter också innan öppning. Igår kväll så fick vi veta att fastighetsbolaget Genova tar in 200 miljoner kronor till 3,5% rabatt jämfört med gårdagens stängningskurs. Tagare är institutioner som Swedbank Robur, Länsförsäkringar, Entefonder. Och så BioArctic då, som meddelar att en ansökan om marknadsgodkännande av sin Alzheimers läkemedelskandidat lecanemab har lämnats in till den europeiska läkemedelsmyndigheten. I samband med det, och när då myndigheten formellt accepterar ansökan, så har BioArctic rätt till en milstolpsersättning om 5 miljoner euro. Ulf, vissa fastighetsbolag ser ju uppenbarligen möjligheter, för att Genova vill ju ta in pengar för man ska agera på värdeskapande möjligheter, som det just heter, vilket känns lite kontraintuitivt jämfört med hur vi pratade om fastighetssektorn förra året.
Ja, jag tycker väl det var en ganska liten rabatt på den här nyemissionen, eller riktade nyemissionen, och det är ju positivt. Jag tror det är många fastighetsägare som gärna vill ha tag på pengar just nu, dels för att täcka räntekostnader och eventuellt för de som är lite starkare och försöka finköpa i den här marknaden. Så det är ett styrketecken att man kan sätta en emission. Det i sig är det ett svaghetssektorn, man måste göra en emission. Det har ju vetat att fastighetsbolagen ska vara de som delar ut pengar till oss, men det är ändå ett styrketecken i detta läge att man lyckas ta in pengar till låg rabatt.
Jag tror Balder har brutit den trenden för länge sedan. Men BioArctic då? Blir det fortsatt kursuppgång idag?
Ja, det är ju det stora är FDA-beskedet som kom tidigare. Men det är klart, det är positivt att man nu ska börja sälja också. Sen är det inte mycket till milstolpspengar då. Det var det 5 miljoner euro eller något sånt där. Och tittar man på börsvärdet så är det under 1%. Så jag tror inte det kommer påverka BioArctic något nämnt.
Nej, vi kan sluta gissa, för att det är allt vi hann med innan handelsstart. Klockan 9, börsen är öppen. Stockholmsbörsen öppnar svagt upp idag. På storbolagsindex så hittar vi Sinch i toppen, stiger nära 1,5% följt av Boliden SBB. På andra sidan strecket så hittar vi Telia som är ner 1,5%.
Som ni har pratat om i studion så har IT-försäljaren Dustin rapporterat under morgonen. Under det gångna kvartalet så påverkas bolaget av kostnadsinflation, vilket sänkte vinsten och lönsamheten avsevärt. Aktien rasar idag 11,5% nu så här inledningsvis. Och igår eftermiddag så blev det känt att marknadsundersökningsbolaget Sins vd Tom Buhlmann lämnar sin post efter drygt 5 år. Han ersätts av Giles Palmer som tillträder i april. Och aktien är kraftigt ner också där, 16,5%. Som ni också nämnde i studion där, så forskningsbolaget BioArctic har lämnat in en ansökan om marknadsgodkännande av sitt Alzheimers läkemedel till den europeiska läkemedelsmyndigheten. Och då har ju alltså BioArctic rätt till den här milstolpesersättningen som Emily nämnde. Aktien lyfter idag 2,5%. Investeraren Harry Klungsbrun, som bland annat sitter i QT:s styrelse, har under december köpt 1,8 miljoner aktier i budaktuella Readly. Posten motsvarar 4,9% av kapitalet. Readlys aktie är upp idag 4%. Fastighetsbolaget Genova tar in 200 miljoner kronor i ny emission. Kursen sattes till 55 kronor och aktien är ner 3,5%, handlas för 55 kronor. Swedbank Robur har fortsatt att öka sitt ägande i molnkommunikationsbolaget Sinch under december och har köpt ytterligare 6,6 miljoner aktier. Och vi ser att Sinch aktie lyfter idag 1,5% som nämnt här inledningsvis. Finansmannen och tidigare storägaren Richard Livingstone fortsätter att skala ner sitt innehåll i Evolution. Under december så har han sålt närmare 1,2 miljoner aktier. Evolution handlas svagt upp idag. Handelsbankens vinstandelsstiftelse Octogonen har under december sålt 21,8 miljoner aktier i Handelsbanken och därmed minskat sitt ägande till 8,2% av kapitalet, 8,3% av rösterna. Handelsbankens aktie är svagt upp idag. Igår så blev det också känt att CTX vd lämnade pressade bolaget med omedelbar verkan. Aktien föll igår. Idag är den upp 1,5%. Men en öppning då försiktigt upp får vi ändå säga på Stockholmsbörsen idag. Tillbaka till er.
Tack så mycket för det, Sofia. Jag måste gå till dig, Ulf, med tanke på både Dustin ner 10%, det var i för sig någonting du pratade om, men sen att Sint också är ner 14%, när lite som jag och Robert pratade om inledningsvis, det är inte lika mycket kanske en vd som är så starkt förknippad med det bolaget, och ändå 16% nu minus.
Ja, det är ju väldigt mycket och mycket mer än vad man kunde tro då, men det är klart, vi vet inte så mycket. Det enda vi har fått reda på idag är att vdn ska sluta, men vi vet inte riktigt varför. Det är klart att det skapar en osäkerhet då, just med tanke på att Sint har gått ganska dåligt också. Så det är väl liksom bristen på information som gör att vi tappar mycket. Sen är det inte särskilt mycket handlat, så det kan säkert ändra sig här under dagen. Men 16% är mycket. Jag förstår att den ska ner, men inte kanske 16%. Och tar vi Dustin så är den så pass mycket sämre, tycker jag. Så jag tycker inte det är orimligt med 10%. Det är ändå liksom inte bara en gång, utan det är ganska många kvartal nu man har sänkt eller redovisat minskad marginal här. Och även om omsättningen då är bra, så är ju det också lite svårt att veta hur mycket som är liksom inflation och mycket som är, ska vi säga, sålda enheter, alltså volymer. Vi får nästan börja skilja nu på liksom omsättning och volym på ett sätt här, med tanke på den inflation vi har haft inom många områden.
Jag gillar att du kämpar där med kameran också, Ulf, och våra tittare också märker det, att Ulf vill så gärna vara med även om tekniken kanske inte riktigt lirar. Men Robert, studsar du också på, ja, framförallt Dustin och Sint, tänker jag på?
Ja, nej, men ja, precis. Det kommer ju behöva revideras ner på prognoserna på Dustin, så att en viss nedgång är motiverad då. Men som sagt, aktien har ju inte varit någon raket direkt den senaste tiden heller, så att det är väl någonstans här då, så det saknas ju inte förutsättningar eller möjligheter för dem, så någonstans här så bör man ju börja på se ett slut på det här också.
Ja, och lite kanske sådär som vi pratade om i slutet av förra året, att nu kanske börjar bli lite väl billigt. Ja. Alltså hur mörkt det än ser ut, ja, kan jag tänka mig. Ja. Ja, vi får se hur det här står sig. Börsen är ganska munter överlag, men som sagt, just Dustin med sin rapport och Sint med sitt vd-byte då. Och vi ska ju som sagt prata med Sint lite senare, så apropå att Ulf sa det, att vi inte vet så mycket, så hoppas vi att vi får veta mer. Ungefär kring 10-snåret hoppas vi på. Men vi ska ta och lämna just de aktuella börskurserna för nu. Men vi återkopplar till just morgonens rapportintervju Dustin som, liksom Ulf nämnde innan nio, ställde in sin utdelning för föregående räkenskapsår. Det blev känt under hösten redan. Motiveringen var att man ville minska skuldsättningen. Därmed kan man tänka sig räntekostnaderna för dem. Snart får vi boksluten för övriga bolag när rapportsäsongen startar igen. Robert, tänker du att det är i farans riktning att fler bolag ställer in det här året? Att det blir liksom en än viktigare punkt i år än vad det brukar vara när boksluten kommer?
Ja, kanske inte ställer in, men kanske får se minskad utdelning. Det finns ju de, vissa sektorer som har gjort supervinster. Tänk basindustri. Där kanske man har förhoppningar om att det kan komma extra utdelningar. Sånt där kanske då tas bort.
Så Boliden och SSAB är inte direkt i farans riktning?
Där har man ju haft väldigt bra vinster under perioden, men man vet i den här sektorn så tenderas det att vilja investeras också. Så att det är möjligt att man använder en del av utdelningskapaciteten till att göra nya investeringar. Så att extra utdelningar kan vara i farozonen, för det kan ju vara sådana bolag som också vill passa på att kanske förvärva i den här miljön. Värderingarna kommer ner på förvärvsmål och så vidare. Så att det kanske inte nödvändigtvis behöver vara inställda utdelningar, men kanske sänkta utdelningar.
Jag tänkte säga det kan ju finnas ett argument för det också. Ja. Lite som du säger, ja, men vi kan använda pengarna till någonting bättre.
Ja.
Eller att man kan tänka sig i en stökig miljö att marknaden tolkar det som okej, ni är ansvarsfulla i princip. Att inte måste vara någonting dåligt.
Nej, men precis. Men sen finns det ju då såklart bolag med hög skuldsättning. Där så kanske vi kan få se då, inställda utdelningar. Även då fastighetsbolagen. Ja, nyckeltalen kommer vara viktiga. Man vill inte förlora kreditbetyget. Vi har ju sett exempel på det redan där. Så att det finns ju vissa områden där vi kan då få se såklart.
Mm. Ulf, går till dig. Ser du också att det är farans riktning att det är fler som kommer gå i Dustins ledspår?
Ja, kanske inte hela vägen till att man slopar utdelningen. Jag är nog lite inne på det som Robert pratade om här. Men däremot tror jag man kommer försöka hålla sig ganska långt ner i sina, ska vi säga, utdelningsintervall. Då. Man brukar liksom ha som mål att dela ut mellan 30-50% av vinsten eller 50-70%. Jag tror man försöker hålla den lite lägre, och det har flera anledningar. Dels så är det liksom inte lika billigt att låna ut, eller dela ut pengar längre eftersom räntekostnaden har stigit. Och det är väldigt få bolag som jobbar med nettokassa, utan då är det ändå liksom räntekostnaden som stiger när man minskar likviditeten i bolaget. Sen så tror jag att det här förvärvsintresset kan finnas. Jag tror det kanske är lite tidigt än, utan man vill se att ekonomin bottnar, konjunkturen bottnar innan man kanske börjar trycka på köpknappen vad det gäller förvärv. Och sen så har vi då lagersituationen. Alltså vi har haft ett kassaflödet har varit sämre än de redovisade vinsterna för många, många bolag här. Att man har liksom mycket lager, mycket kundfordringar och sånt där också. Så och det tror jag kommer göra att man håller ner det lite. Plus att det finns ju en politisk diskussion. Tar vi de här som verkligen skulle kunna dela ut pengar, banksektorn här, så finns det ju säkert en politisk aspekt här. Vill man verkligen dela ut massvis av pengar när vi går in i en lågkonjunktur och många av kunderna sitter och så att säga har jobbigt med att betala räntor, och vill man då läsa i tidningen att bankerna gör rekordutdelning? Men det blir väldigt intressant att höra hur bolagen och vd:erna resonerar kring det när rapporterna för bokslutet dyker upp här det börjar ju nästa vecka egentligen.
Du ska snart få vila armen, Ulf. Men samtidigt så är ju en anledning att äga så kallade värdebolag, alltså det är ju oftast de som just ger utdelning, de stora säkra aktierna, att man åtminstone får en viss procentenhet upp till tvåsiffriga procentsatser till och med. Du kan räkna hem det per år. Om den faktorn försvinner inte då också en tung anledning att äga dem just nu?
Jo, det finns det ju, och det är många institutioner, pensionsfonder och sånt som vill ha ett stadigt årligt kassaflöde, och då får man det via utdelningen så att säga, istället för att slippa köpa och sälja aktier, och det är en viktig fråga. Men som sagt, det finns en verklighet också. Man kan inte liksom både dela ut och köpa och hålla ett högt lager, så då får man ta något. Men jag tror inte man kommer nog försöka undvika att sänka utdelningen, utan man kommer att sänka utdelningsandelen. Men vissa, alltså de här fastighetsbolagen, får vi se hur det går. Där finns ju andra väldigt mycket bättre affärer att göra än att dela ut pengar idag. Man kan ju återköpa obligationer som vi har sett en del till lägre kursen än NAV och sånt där. Och det är ju då en fördelaktig affär istället för att dela ut pengarna.
Nästa fredag 20 januari då kickstartar rapportsäsongen med drakar som Sandvik, Investor och Ericsson, som ju bland annat är sådana som...
Podden presenteras av pensionsbolaget AMF som har 14 aktivt förvaltade fonder med låga avgifter. Johan Merslin förvaltar räntedelen i populära AMF balansfond. Fonden har avkastat i snitt 7% per år de senaste 10 åren. Vad beror det starka resultatet på?
Aktiva beslut, snabbhet och att vi förvaltare jobbar tätt tillsammans skulle jag säga. Det fina med balansfonden är att den innehåller AMFs bästa bets. Alltså våra främsta innehav i svenska och utländska aktier plus de räntepapper vi bedömer är bäst.
Investeringar innebär en risk. Dina fondandelar kan både öka och minska i värde. Hänsyn ej tagen till inflation.
Ger utdelning, får se vad som händer med dem. Hörrni, vi släpper det för nu och går lite mer generellt istället. Och passande nog, Robert, så publicerade ju ny Swedbank en uppdaterad investeringsstrategi för januari igår. Och om jag ska sammanfatta den så säger jag så här. Fortsatt undervikt aktier. Övervikt räntor, slaga marknader i början av 2023 på grund av väldigt mycket osäkerhet. Tillväxt blir mager, centralbanker lär fortsätta strama åt. Vad betyder det? Fortsätt äga Astra.
Nej, jag tror att det kommer att finnas områden i marknaden som kommer att gå bra, områden som kommer att gå dåligt. Men väger man ändå de här tillgångsslagen mot varandra då? Vi har ju då räntekrediter och aktier då i vår allokeringsmodell då. Så tycker vi att egentligen är det ju två scenarier när marknaden är. Det finns ett positivt scenario, de som lyfter fram att ja, men fallande inflation kommer stödja aktier, det kommer inte bli någon recession. Det är ju diskussioner huruvida det blir en recession i USA eller ej. Och nu kanske man börjar på att lyfta bort de här mest dystra scenarierna för Europa också. Och Kina återöppnar, så det här väger in positivt. Den andra är då, andra delen i marknaden då, som kanske är något fler, är att vi kommer komma in i en dyster period och tillväxtmässigt recession då är på tapeten, att det kommer komma då, det liksom kommer tynga då bolagsestimaten ännu mer.
Och vi har en bild här, just en förstår ingenting, det ser ut som ett EKG, men berätta, för det här ska alltså då handla lite om, blir det en mjuklandning eller blir det en hårdlandning?
Ja, men precis, det är två olika, det är ett positivt och ett negativt scenario, men gemensamt för de här scenarierna är ju att inflationen ska falla undan snabbt, centralbankerna egentligen är i slutet på sin räntehöjningscykel då. Men vi finner då i det här skedet att räntorna kanske har gjort sett det mesta på uppsidan. Det finns då en miljö där det inte gynnas i båda scenarierna som vi ser det. Tack vare att aktierna har gått ganska starkt här under en period då, så tycker vi att potentialen då kontra risken då, givet tillväxtutsikterna med mera i aktier då, ser mindre attraktivt ut. Så vi vill plocka bort lite spelmarker då från aktiesidan och placera dem i räntor då, i statspapper då främst då. Det är långa på statspapper som vi ser det som mest attraktivt då i räntemarknaden. Så det är vår manöver då i investeringsstrategin. Och letar egentligen, vi är inte nödvändigtvis negativa på aktier under året då, men just här och nu så tycker vi att potentialen är inte attraktiv då. Så vi letar kanske en bättre nivå att komma in i aktiebenet då. Men just den här grafen visar väl på då, därför USA då, det är S&P i blått. Vi har då recessionsperioderna utmarkerade grått. Och så har vi då New Orders för ISM då, en klassisk indikator och vad man kan börja tänka sitta botten då. Så den stora frågan här är om det blir recession i USA eller ej då. Det där debatteras ju väldigt friskt då. Vi har ju väldigt många mjuka indikatorer. Många makroindikatorer som är på nivåer då, som indikerar att vi har en recession eller förknippas med en recession då. Men tittar man här då så, S&P har ju aldrig bottnat egentligen innan en recession. Vi brukar ju bottna i recession, så får vi en recession så talar ju för det att det finns kanske mer på nedsidan att göra då i världens viktigaste aktiemarknad. Vi har också New Orders-komponenten då som traditionellt brukar bottna då i perioder av recession. Och det kan ju också vara...
Och det är den gula.
Ja, precis. Och den fortsätter ju ner. Vi vill gärna se att kanske då vi börjar få se livstecken i den här indikatorn också. En klassisk makroindikator då, som visar att kanske nu är det på väg att vända då. Så att vi har inte riktigt fått bottenstendenser, och det är såklart att det blir väldigt stökigt om vi får en recession. Och historiken och väldigt lång historik talar ju för att då har vi inte sett botten.
Nej, och det låter ju oroväckande. Men sen har vi också det som vi har pratat lite om, att estimaten inte har kommit ner ännu. Jag tror kanske att det gjort det mer i USA än i Sverige. Men du hade en till graf med dig också som just var... Ja, också för S&P 500 som
vi har ju då liksom haft en exceptionell då vinstupprevideringstrend då. Nu är det liksom i en mean reversion där vi egentligen sett en lång period där man justerat ner vinsterna då för 2023. Men här har vi nu då att i Q4 går vi in en period då av så kallad vinstrecession i USA. Då. Så man förväntar sig då negativ vinsttillväxt i Q4, Q1 och Q2. Så att stöket, jobbigt första halvår. Sen är det en återhämtning då prognostiserad då för andra halvåret. Då. Så att på helåret så är det fortfarande positiv vinsttillväxt då som förväntas i USA. Och det här kan man ju fråga sig, det här kanske är lite optimistiskt, att det finns fortfarande då revideringsbehov på nedsidan, att vi kommer fortsätta vara ett negativt revideringsmomentum. Och det är generellt sett brukar inte aktiemarknaden gilla ett sånt momentum då. Man brukar väl se igenom när det väl bottnar ut då och vinsterna bottnar ut. Vi kanske inte är riktigt där ändå, speciellt inte då om vi hamnar i en recession. Traditionellt så brukar vinsterna falla betydligt mer än så då. Vi har ju fortfarande en förväntansbild om en positiv vinsttillväxt då nästa år. Så att det har vi ju då emot oss då, som jag ser det då, blir det riktigt stökigt på marknaden. Så att det är två läger här. Vi tycker att då riskerna för det här då, givet vad vi befinner oss i aktiemarknaden då, inte attraktiv för tillfället då. Värderingsmässigt sticker faktiskt USA ut lite på den dyra sidan relativt egentligen alla andra regioner då, så att det en rekordhög rabatt om man tittar på Europa, tillväxtmarknaden och det kontra USA. Så att det är problematiskt för världens största aktiemarknad som jag ser det. Men man behöver inte landa i det här om det är positivt eller negativt för hela aktiemarknaden. Utan jag tycker man kan vara selektivt positiv och selektivt negativ.
Och vi ska säga att den som ligger nu också i bilden, utveckling i vinstprognoser också för S&P 500, då har vi alltså, den börjar ju vid 10 och slutar vid 2. Alltså ja, 10%.
Inledningen av året så förväntades då 10% vinsttillväxt för det här året. Då. Mm. Men det här har ju justerats ner allt eftersom då, så att momentumet är fortfarande negativt. Då.
Sen undrar jag bara så här, strategiskt, är det någonting som har ändrats sen slutet av förra året?
Nej,
alltså när vi hade så otroligt mycket frågetecken.
Nej.
Vet vi något mer?
Nej, utan om man ska... Ett rimligt scenario är ju att förvänta sig att första halvåret kommer att vara stökigt och ett andra halvår kommer vara mer av en återhämtningspotential. Och det får väl säga, det är väl lite konsensusbilden. Och varför är det rimligt då? Ja, för att för marknaden förväntar sig att Fed ska vara klar i mars, att vi ska då, de ska ta en paus sen och även då ECB någon liten period senare. I mars eller under första halvåret vet vi om det blir en recession eller ej. Det är de här stora frågetecknen är fortfarande på plats. Så att däremot är det ju rimligt att tro att marknaden kommer vara datastyrd, och när vi har de här sakerna på plats, då är det rimligt att tro att vi kommer få se kanske en liten lugnare period då, eller mindre volatilitet, mindre datastyrd. Vi kommer då, om det blir recession, så kommer det vara mer fokus på det helt enkelt, och bolagsvinsterna kommer ta överhanden, och då kan det ju då i ett top-down-scenario blir lite lugnare så att säga.
Lite på det spåret också. Goldman Sachs såg jag gick ut med en prognos igår för euroområdet för då helåret. Tror inte längre på recession för helåret ska sägas. Vi vet som sagt inte hur det blir kanske fram första halvåret eller sådär. Men nu istället på en liten uppgång, och de listar då Kina har släppt restriktionerna tidigare än väntat, sjunkande gaspriser, snabbare minskning i inflationen väntat.
Ja.
Håller du med dem?
Ja, men det går ju målat upp ett sånt scenario. Helt klart då, Europa är ju större vinnare på Kina återöppnar än kanske USA. Men som sagt, det var ju en väldigt förväntas bild om att det kanske skulle bli nedstängda industrier här i höstas. Då. Nu kan man skala bort förhoppningsvis då, den idén, och vi får väl hoppas att det fortsatt är varmt väder till exempel då. Man har fulla gaslager och det ser ut som man kan nå fulla gaslager även då nästa år. Så att det är väl det är kanske man skalar bort den där mest dystra scenariot helt enkelt.
Mm. Ulf, nu har du fått lyssna här. Det finns mycket som både talar för och emot, om jag ska sammanfatta Robert väldigt snabbt. Vad säger du?
Vinsterna kommer ju styras här. I USA så förväntas man sig en vinstnedgång för rapporterna som kommer nu då på 4% jämfört med Q4 20 eller 21 menar jag. I Sverige förväntar vi oss en vinstökning fortsatt, och då gör det med att vi har valutavinster mot dollarn, medan amerikanska bolag redovisar ju så att säga lägre vinster i sin utländska verksamhet, alltså då i Europa och Asien och sådär. Och sen så får vi se framöver. Jag tycker att jag inte är särskilt positiv inför den här rapportperioden. Vi har ändå gått upp en 20-25% sen Q3-orna presenterades då i oktober. Vinstrevideringen har gått ner som Robert visade här, och det blir liksom en jobbig kalkyl. Men det ska bli väldigt intressant att se vad bolagen säger, och framförallt orderingången och framåt. Att det blir bra resultat för svenska bolag, det tror jag vi kan
kan räkna med redan nu då, med tanke på den starka orderingången man hade under fjolåret och valutaeffekter, fortsatta goda valutaeffekter även om dollarn har tappat lite, men det är framförallt senaste tiden här i december och januari som den har gått neråt.
Och om vi ska ta den här underströmmen som liksom ligger under de här bolagsvinsterna. Powell igår i Stockholm säger fler räntehöjningar är att vänta. Fed-kollega till CNBC sa igår att Fed har mycket jobb kvar. Det talar inte direkt för att man släpper på bromsen.
Nej, det gör det inte. Och jag tror att alla de här som var centralbankscheferna som var i Stockholm igår och pratade, de alla är nog ense om att det man höll på med för ett antal år sedan, där man, det är bara Japan kvar egentligen, så jaga och försöka höja inflationen, att den här räntepolitiken vi hade då med att försöka med, ska vi säga, konstlad nivå få upp en inflation, den visade sig inte vara så bra, och nu tror jag man istället är ett läge att även om inflationen kommer falla ganska dramatiskt under 2023, så tror jag inte att centralbankerna kommer hänga med, utan de vill nog gärna ha en positiv realränta ett tag för att, så att säga, återuppväcka förtroendet för penningpolitiken. Och då så är jag är inte riktigt säker på att vi kommer få se den här räntenedgången, även om inflationen faller, som man kanske räknar med lite på börsen just nu.
Robert, vill du ha replik eller hålla med?
Man kanske ska lyfta fram också att jag menar, det är väldigt komplicerad konjunkturcykel vi befinner oss i. Vi är fortfarande påverkade av pandemin. Det är rekordstora orderböcker i våra stora svenska verkstadsbolag, och det ska ju levereras här under första halvåret också. Men så att, hur kommer då ny efterfrågan se ut? Sånt där kan ju komma att spela in på en större roll här då framöver. Sen ska man komma ihåg också, ja, fallande inflation är ju i regel inte positivt för vinster och marginaler. Här kommer det ju vara extremt viktigt för bolagen att då kunna behålla sina prishöjningar då.
Samtidigt som ju då kostnaderna också kommer ner, så det kan ju kanske ta ut varandra lite.
Det kan ta ut varandra, så att det kommer finnas vinnare och förlorare i det här. Och det jag menar, att man behöver inte nödvändigtvis vara bullish eller liksom bearish på marknaden stort, utan jag tror att man kan vara selektiv positiv och selektiv negativ då. Jag tror att det kommer vara ett år där det var viktigt att plocka kanske rätt sektor eller rätt aktie, snarare än då hur man ska vara i marknaden eller.
Jag tycker att jag har hört det typ varje år sedan jag började jobba med det här. Var en stockpicker, så att vi skickar med det igen. Det gäller även 2023. Vi vill veta också hur det går på börsen. Det är ganska muntet överlag just sett till liksom index, men det gör fortfarande ont för några av bolagen där ute. Sofia, du kan väl ta oss igenom stormarna.
Ja, men precis. Jo, men det är fortsatt positiv utveckling på Stockholmsbörsen idag i alla fall. Upp 0,5%. Titta till storbolagsindex först och främst. Sinch hittar vi i topp där, upp 2%. Swedbank Robur har fortsatt att öka sitt ägande i målkommunikationsbolaget. Under december har köpt ytterligare 6,6 miljoner aktier. Även Boliden stiger idag. Kinnevik på andra sidan strecket, så finner vi Telia som är ner ungefär 2%. Precis som ni pratade om i studion här under morgonen, så har IT-försäljaren Dustin rapporterat under morgonen och faller på sin rapport 11% nu. Sint rasar idag 22%. I går eftermiddag så blev det känt att vd Tom Buehlmann lämnar sin post efter drygt 5 år. Han ersätts av Giles Palmer som tillträdde i april. Men som sagt, aktien faller nu kraftigt idag. Forskningsbolaget BioArctic har lämnat in en ansökan om marknadsgodkännande av sitt Alzheimers läkemedel till den europeiska läkemedelsmyndigheten. Aktien är svagt upp 0,5% bara idag. Investeraren Harry Klangsprun, som bland annat sitter i EQT:s styrelse, har under december köpt 1,8 miljoner aktier i budaktuella Readly. Posten motsvarar 4,9% av kapitalet. Aktien stiger idag 4%. Vi kollar till några rekar som vi inte hann med sist. Handelsbanken sänker sin kortsiktiga rekommendation på tre månaders sikt för Atlas Copco till behåll från köp. Aktien är svagt ner idag. Goldman Sachs sänker Stillfronts till neutral från köp, riktkursen 20 kronor. Aktien tappar nära 5% på det här. Goldman Sachs höjer riktkursen för Embracer till 58 kronor från 55 kronor och upprepar neutral. Embracer handlas upp 1% just nu. Handelsbanken sänker sin långsiktiga rekommendation på 3 års sikt för IT-företaget Adnod till market perform från outperform, riktkurs 140 kronor. Handlas nu för 97 och handlas ner 5%. DNB sänker riktkursen för Storytel till 103 kronor från 122, upprepar köp. Aktien stiger nu 1,5%. Och slutligen, DNB höjer riktkurs för Axfood till 295 kronor från 280 kronor. Upprepar, behåll, aktien tappar 3%. Men som sagt, en fortsatt positiv utveckling på Stockholmsbörsen även om vi har några stora fall idag.
För det, Sofia, nu går det snabbt i svängarna här. Men Ulf, jag känner att jag vill gå till dig igen. Det kanske fortfarande inte är så mycket handel, det har jag inte hunnit kolla. Men Sint fortsätter ner. Nu är det ner 21%.
Ja, det är mycket och det kommer bli intressant att höra vad styrelseordföraren säger här när vi får tag på honom så småningom. Och det är klart att det, man vill ju veta varför de byter vd med tanke på att utvecklingen har varit ganska svag sist tiden. Det var en oförändrad vinst egentligen efter skatt och per aktie senaste kvartalet, stora förvärv och sådär. Är det någonting som har börjat gå snett i bolaget? Det är väl det som marknaden börjar fundera på när man får en sån här vd-byte så att säga och en ny efterträdare redan utsedd så att säga. Men ja, det blir intressant att få reda mer vad som ligger bakom det här. Om det är frivilligt eller om det inte är frivilligt. Marknaden tolkar att det inte är frivilligt och säger att bolaget går dåligt om man därför byter vd.
Vilket man ju också kan tolka som att det är bra att man gör en förändring i för sig. Men vad vet jag?
Jo, precis. Men det kommer nog i ett senare läge så att säga. Men just nu är det så att säga, ser man den här... På marknadens sätt i alla fall så ser man den här som ett bevis på att någonting inte är som det ska i bolaget. Och då så att säga, då ska det ner på det och sen så kommer den väl gå upp då om vi får en ny vd som gör en ny plan och som så att säga sätter upp nya mål och tar tag i de här problemen då som marknaden befarar finns nu. Så det är liksom nästa steg i det här. Första steget är den här negativa överraskningen som kom.
Vi kan väl också notera att Boost också är ett bolag som backar kraftigt idag ner 10% efter att Danske Bank sänker sin rekommendation till sälj och med en riktkurs som dock höjs till 115 kronor från 100. Men jobbigt även för dem då, aktien är ju över den där riktkursnivån också ska sägas. Vi släpper börsen för där, för att jag tänkte också i och med Robert med det liksom lite strategi och temasamtal som vi hade innan Sofia berättade om hur det går där ute. Att du också ska få bli lite konkret. Vad väljer du att hålla i handen såna här tider?
Ja, precis. Vi kollar lite grann på aktier som har tydlig återhämtningspotential. Och Lindab tycker vi är en sån aktie där vi kan möjligtvis få se återhämtningar under 2023. Den här aktien gick ju otroligt bra 2020-2021.
Det här ska sägas att kursgrafen är alltså från förra årsskiftet. Så att det är ju hela förra året.
Ja, precis. Och tillhörde ju de här aktierna som total havererade då under förra året här. Då var ju ner, ja, var det 60-65% eller liknande. Då. Tycker vi börjar på se lite tendenser då att kanske aktien är på väg att bottna ut. Det är mycket taget kurserna på den här nivån som jag ser det. Gillar storyn i Lindab. Ola Ringdahl som kom på plats 2018 har ju helt danat om bolaget. Då. Det är en decentraliserad affärsprofil. Då. Tänk Atlas Copco och ABB. Så man är ju väldigt flexibla. Vi visade ju att man var ju väldigt duktig under den tiden det var brist på produkter med mera. Man är ju rätt stor. Och det som är intressant som jag tycker då, det är ju den här strukturella trenden då i energieffektivitet och ventilationslösningar då, som man är väldigt stor på. Då, 2/3 av försäljningen här.
Man är ju framförallt då en underleverantör till byggindustrin.
Ja, precis. Och det är framförallt den i Europa. Europeiska exponeringen som jag tycker är intressant. Fastigheter är en stor energibov. Nu enligt Green Deal ska man ju renovera upp till 35 miljoner fastigheter fram till 2030. Så det finns ju en underliggande marknad där deras produkter kommer efterfrågas. Och det här tycker vi är intressant. Väldigt stark balansräkning. Klart under då deras finansiella mål. Så att det här har man ju utrymme då att fortsätta förvärva. Man har ju varit väldigt aktiv på förvärvssidan. Då. Det är väl runt 17 bolag här man har förvärvat där.
Och inte så högt skuldsatt då? Med tanke
Nej,
på
precis.
Nu.
Det är en väldigt, väldigt stark balansräkning. Väldigt bra kassaflöde också. Då. Till som nu då, som jag ser, en attraktiv värdering. Vi har ju haft en period där vinsterna justeras ner. Ja, runt 35-40% då. Så att nu är ju förmodligen då kanske lejonparten av de här negativa värderingarna gjorda. Aktien har ju följt betydligt mycket mer. Ja, vi har en PM-multipel kring 10-11 gånger då. Så jag tycker att nu är det en bra nivå att börja på kika på aktien. Möjligtvis kanske att det är lite tidigt, det är lite osäkerhet i korta perspektivet. Då. Det är just den här byggrelaterade delen då. Där det är lite is i marknaden just nu.
Ja, för att man kan ju tänka sig att, som du säger, de här renoveringarna, liksom, de kan ju i princip ingå i någon form av statsbudget och liksom, nästan som infrastruktur. Och infrastruktur i sig är ju väldigt konjunkturokänsligt.
Ja.
Men just typ bostäder och nyproduktion, ja, det är ju väldigt mycket mer.
Ja, det är ju, största delen av exponeringen är ju mot kommersiella fastigheter och 50% är ungefär mot renovering. Då, så att det är väl det som är mindre konjunkturkänsligt. Då. Men det är som sagt, det är osäkerheter med byggsidan. Kortsiktigt här, det kan ju vara ett par rapporter som det ser svagt ut, ska man ju lyfta fram då. Men på de här nivåerna så tycker jag att det är rätt mycket taget i kursen då. Så vi tog in den faktiskt i våran fokusportfölj då igår. Och här, det är ju...
Var den jättedyr innan förra året?
Ja, den var ju uppe då runt kanske, ja, strax under 30 då. Sen den var ju onekligen...
P30 alltså.
Ja, priser då. Men det kan ju möjligtvis vara en ESG-premie också. Det ser vi kan ju hända igen då. Så att det finns ju möjligheter för en multipel expansion om de väl då vi ser tydliga tecken på återhämtning.
Det ska nämnas att de har börjat året urstarkt, plus 12% sedan årsskiftet, det är inte jättelänge.
Nej.
Nästan 20% senaste kvartalet. Precis. Var det en stark rapport? Alltså
ja, kommer jag inte ihåg hur det var egentligen senaste rapporten här, men jag tror det var en viss besvikelse, va? Aktien gick ner där om jag inte minns helt fel då. Och det var ju lite press på marginalerna där också. Det är det vi kanske får se även då kommande kvartal då. Men någonstans då, aktien är ju som jag ser det i bottenträsket just nu, så att det kan ju vara att det mesta är gjort på nedsidan och att det finns då återhämtningspotential, och vi får se lite tydligare mönster om det. Jag tänker också, jag menar, vi har ju flera aktier som exponerar mot det. Vi har haft Munters i portföljen, den är ju all time high och det är lite på samma tema, men då, ja, varför inte skala av lite grann då i sådana aktier då, som man kanske har i portföljen som gått bra. ABB också uppe bland all time high. Passa på att kanske ta hem lite vinster där. Försöka hitta de här bottenkandidaterna då, eller bottenfiska. Så att, ja, vi tycker på de här nivåerna ser Lindab spännande ut då, med en viss osäkerhet den här tiden. Det ska man ju också kanske lyfta upp.
Mm. Ulf, vad tänker du? Kanske lite väl billigt i Lindab?
Ja, den har ju gått ner kraftigt, så det är klart att det är mycket trevligare att köpa den på PE på låga 10 än på 30 som det var ett tag. Det finns en del, mycket av de här bottenfiskarna har ju redan dragit iväg, har fångats upp då. Det är Sinch som har gått upp ett par 100% och fortsätter upp idag. Men det finns en del som har kommit ner som fortsatt är på väldigt låg värdering. Ska man, Synsam tycker jag exempelvis, som inte har rekylerat upp utan noteras till egentligen all time low sen noteringen. Nimbus är också på all time low, det här båttillverkaren är ju på P4-5 nu, så det är väl sånt där som kan liksom, som kan mycket väl rekylera 20% i ett litet bättre börsklimat, eller en Q4 som inte blir så svag som marknaden kan förvänta sig.
Mm.
Ja, vi har faktiskt utdelning också i Lindab. Runt 3,5-4% på de här nivåerna och med tanke på balansräkningen så känns ju den också stabil.
Och kanske då till och med möjlighet för att höja med tanke på att det kanske inte alla som kommer göra det.
Ja, den här, ja, men absolut.
Ja, okej, det låter som att det finns mycket som talar för Lindab. Jag kan också säga att marknaden verkar köpa det här resonemanget, för den är upp idag lite mer än börsen och har alltså stigit 13% nu sen årsskiftet, vilket inte är många handelsdagar ska läggas till. Tack så mycket Robert och tack också Ulf för att ni var med idag i Börsmorgon. Jag ska bara stämma av börsen lite kort innan jag släpper er, och det är fortfarande ganska muntert. OMXS30 är upp 0,5%, men alltså Dustin med sin rapport straffas hårt ner 14%, Sint då med sitt vd-byte ner 18%, och jag påminner om att vi har sökt Sint och att de inte kunde medverka just under sändningstid, men att vi förhoppningsvis får prata med avgående vd Tom Bjulman vid klockan 10 eller där omkring. Det var allt för Börsmorgon onsdag i alla fall. Våra sändningar är ju tillbaka nu på vanliga sändningstider. Börskoll klockan 2, nyheter klockan 4 i eftermiddag och så Börsmorgon igen såklart imorgon klockan 8:15. Ha nu en lyckosam handelsdag och följ nyheterna när du vill på di.se.
Du har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.